Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, hej och välkommen ska ni vara till podcasten Islossning. Och det här är det 20:e avsnittet och dagens gäst är ingen mindre än Karin Granberg. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Och i vanlig ordning också Arvid på plats. En väldigt spännande gäst som har en ganska lång och gedigen hockeybakgrund men är väl kanske ännu mer identifierad som läkare.
Det hoppas jag. Jag är bättre läkare än hockeyspelare, det kan jag lugnt säga.
Nej, men jättekul att du är här, Karin. Vi har ju, både jag och Adam har jobbat länge på Norran och har fått träffa dig väldigt mycket genom åren. Och det är ju, har alltid varit trevligt, så det är kul att du är gäst här i programmet.
Tack, ömsesidigt. Mm.
Du, vi börjar väl som vanligt med lite faktakoll. Vi kan också säga att vi spelar in i lite ny miljö. Vi sitter uppe på Skellefteå Kraft Arena nu, så att om man hör lite bakgrundsmiljöljud, om det tränger igenom, så är det för att det är ju träning och sånt där i bakgrunden. Så att det, men det hör väl till, det passar ju bra när vi ska spela in en hockeypodd, att det är lite...
Eller hur? Det känns tryggt, kan jag säga.
Och du kände hemma.
Jag känner hemma, jajamän.
Vi börjar med lite fakta, Karin, och vad säger du, fullständigt namn? Börja där.
Karin Elisabeth Kristina Nordin. Sen vart det, trodde det skulle bli Sjöström, men det, vi hann aldrig så långt. Och så vart det Granberg, och så trodde jag skulle bli Sjöström igen. Men sen då vart det Rumblad, och nu är det Granberg.
Och vi får se, det kanske ändras i framtiden igen, eller?
Ja, det verkar ju så.
Du, när och vars är du född?
Jag född i Burträsk, på sjukstugan där. Mm. Sista bebisen, den 2 augusti på Karindagen. Mm. Ja. 61.
61?
Ja. Mm.
Yes. Hur ser familjen ut då?
Hemma i torpet nu så är det jag och mina 4 katter. Sen har jag ett distansförhållande till Australien. Varför? Mm. Vem har sagt att det ska vara enkelt?
Nej,
och så har jag mina 5 söner. Mm. Marcus, Gustav, Petter, Nils och Fredrik. Mm. Och så deras flickvänner. Mm. Och så sen har jag barnbarn, 6 barnbarn. Och så kommer det en 7:e. Så då kommer det att vara 6 tjejer och en kille.
Oj, oj, oj. Det är en stor och gedigen familj, kan man säga.
Ja, jag ska vidare till damhockeyn i framtiden.
Det låter bra. Du, vad har du för intressen då, ja, i övrigt?
Ja, intresse, det är ju en bra fråga. Jag, vad räcker tiden till? Ja, men jag jobbar ju, det gör jag ju. Mm. Sen, jag tycker om mina katter, jag tycker om att vara i skogen. Jag läser när jag är på semester. Mm. Förr så målar jag, men det hinner jag inte nu. Mm. Så att om man kan säga att snöskottning är ett intresse eller ett nödvändigt ont, så är det ganska mycket snöskottning där jag bor.
Ja. Ja, men det är ju i alla fall bra om man inte tycker att det är det värsta som finns.
Nej, absolut inte. Det är bra vardagsmotion. Men på sommaren, så det bästa jag vet är ju att gräva i jorden. Liksom. Mm. Det är väl mina bonderötter. Mm. Så jag gräver väldigt mycket.
Ja, det låter bra. Om du skulle åka till en öde ö, då var det inblandad i Robinson bland annat. Men vad skulle du ta med dig då om du fick välja en sak?
Vad skulle jag ta då? Jag skulle ju förstås ta en sån här... multifunktionsfickkniv. Mm. Det ska jag ta med mig, för det behövs. Mm.
Har du någon idol?
Nej. Det är många människor jag beundrar, men idol, nej. Det har jag nog inte. Mm. Jag inspireras av många människor. Sen försöker jag hitta min egen väg, och då behöver man ingen idol.
Mm. Adam, har någon tilläggsfråga?
Nej, ingen tilläggsfråga. Du kan fråga
hur mycket jag väger. Nej,
absolut,
glöm det.
Absolut inte. Nej, hur mycket man tar i bänk. Men jag misstänker att bänk kanske inte är en övning du har kört så mycket. Men styrketräning kanske du gör. Eller hur motionerar du när du vill?
Ja, då promenerar jag. Då går jag i skogen. Men jag spelar ju fotboll för Burträsk i 15 år. Och jag var väl ganska bra på benstyrka, var jag. Så där tog jag, det tror jag ganska mycket. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men jag tog då betydligt mer än vad mina lagkompisar gjorde.
Mm. Norr om 100 då, kan man gissa?
100 plus. Mm.
Det är riktigt starkt. Nu mitt i vardagen, det är vinter och alltihopa. Hur är läget just nu för dig?
Ja, men det är bra. Det är bra. Jag har kört som en tok med snöslungan. Så jag har som E4 till Vebon och till carporten och katternas utelucka. Så det är perfekt. Mm. Och jag känner, i och med att jag har dragit ner på en del uppdrag och lämnat ett tv-uppdrag, så känner jag plötsligt att jag har ju tid över till reflektion. Mm. Så det är bra.
Har det varit mycket eller för mycket under den tid, eller?
Nej, jag anpassar munnen efter matsäcken. Så att det är som att, ja men, det får jag lösa. Men jag upptäcker nu när jag plockar bort saker, då får jag utrymme för annat. Mm. Och det tror jag är bra, då kan det bli bättre kvalitet på det jag gör.
Mm. Och du valde ju ganska nyligt att lämna Fråga doktorn bland annat. Så där, var det tufft beslut, eller?
Jo, det var jättetufft. Mm. Alltså jag har ju aldrig velat bli känd och stå i tv. Jag hamnade ju bara där av en slump. Det var ju som en meningen att jag skulle vara där. De ringde och frågade om jag kunde tänka mig att göra det. De skulle intervjua 6 läkare. Mm. Och jag sa nej tack, inte framför kameran. Och så hade jag grannens barnbarn praoa med mig på hälsocentralen där jag jobbade. Och det var bara möten, supertråkigt. Så jag tänkte, det här går ju inte. Så jag sa, hörru Mio, ska vi åka till Umeå och titta hur man gör tv? Och så ja, sa hon. Och så ringde jag och sa, jag kommer, men jag har en praoelev med. Och så fick jag jobbet, och det var ju inte meningen.
Så kan det bli ibland.
Jo, men det var ju fantastiskt roligt på ett sätt att få bidra till folkhälsan. Mm. Så det är bra. Men nu går vi ju in i slutspel, så då måste jag ju som foka på rätt saker, eller hur?
Mm. Ja, man har ju noterat det där, Fråga doktorn är en del. Du är läkare i regionen, Norrbottens region.
Ja.
Jobbar med Skellefteå AIK. Du är involverad i Robinson som är säsongsbetonat.
Inte nu längre.
Har varit. Du har även varit med i Resan över Atlanten och hjälpt till där. 5 barn. Den stora frågan är, hur har du hunnit med?
Ja, men det är väl min livsstil. Det är väl därför jag har sabbat 2 äktenskap, ska jag tro. Men jag vet inte. Jag gör något fel. Det är som att jag tar mig an uppdrag som dyker upp med själ och hjärta, och sen ser jag bara till och får det att fungera. Jag har haft väldigt förstående söner. Jag frågade faktiskt den yngste en gång att, har jag förstört ditt liv med min livsstil och mina relationer? Och han sa, nej mamma, du har lärt mig någonting viktigt, att om livet inte är bra eller om man vill förändra saker, då får man ta ansvar för det själv, för ingen annan gör det.
Klok insikt.
Han kanske bara sa det för att trösta, men jag vet inte. Men det var klokt, han är klok.
Helt klart. Du som vuxit ut och blivit folkkär med all den uppmärksamhet som händer. Jag tänkte, det skrivs ju, har ju skrivits jättemycket om dig, och du har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Hur har det varit?
Jag läser ju inte vad som skrivs om mig, så att jag vet faktiskt inte. Men folk hälsar ju på stan. Och kommer fram och pratar med, och det har ju varit ungefär 50-50 fråga doktorn och hockey. Mm. Men det är så vänliga människor, så att det är roligt att möta människor. Så att det finns väl en del mejl som har kommit som har varit lite sådär knepiga, men då får man möta dem med kärlek, så går det bra.
För det är ju alltid det som är nackdelen med att bli känd, att oftast nu mer med sociala medier, mejl och annat, så är det mycket lättare att, ja men stalkers och annat, att det finns en baksida med att vara i rampljuset, och det är någonting som tycks drabba alla som är i rampljuset eller hamnar och får ljus på sig.
Ja, jag försöker som sagt att välja ett förhållningssätt att inte läsa, och jag är väldigt begränsad det jag är ute på sociala medier, och så sen, ja men det är elakheter som finns, det tänker jag, det får stå för dem. De kanske har en dålig dag eller inte mår bra eller i balans, utan jag försöker bara bidra med det jag kan. Mm.
Men det är kul att också vara i en miljö där folk bryr sig, vare sig det är om Fråga doktorn eller Skellefteå AIK, att liksom folk ändå, det som du träffar, kan ha ofta då kanske positiva liksom insikter och åsikter och sådär.
Jag tyckte det är jätteroligt att folk bryr sig. Men även liksom mejl som kommer som skäller på sjukvården eller saker som är fel. Jag tyckte det är viktigt att lyfta saker för att göra samhället och vården bättre. Mm. Och även för att möta människor. Mm. Så att det är helt okej. Okay. Mm.
Du är inne på din andra session i AIK. Och spontant undrar, hur upplever du det att vara i den här typen av hockeymiljö som du befinner dig i? Det är ju en speciell miljö på många sätt.
Ja, det sägs väl själv när jag slutade, och så kom jag tillbaka efter 2 år. Ja, det var jättejobbigt att sitta på läktaren. Det är ju liksom, det är ju min andra familj har det ju blivit. Och jag har alltid haft ett väldigt stort och ärligt engagemang med hockeyn, för hockeyns skull. Och så för de människor som faktiskt jobbar med det. Både, ja men, Mattisar, tränare och spelarna får lära känna dem. Det jobbiga är ju när de liksom kontrakten löper ut och de ger sig iväg. Mm. Men jag kan säga att jag har en ganska stor telefonbok.
Jag kan tänka mig det. Ja. Det är ganska många år i en klubb med många spelare som har kommit och gått. Så
precis. Ja, 06 började jag med flytta hit. Och då vips vart jag ansvarig för juniorerna. Tillsammans med Matte Hallberg, så det var lite kul.
Ja.
Och 09 var det då att fråga Lasse. Och då var det A-laget. Och sen dess har det ju löpt på då.
Ja, det är en, du har varit med om mycket kan man säga.
Ja, det har varit en förmån.
Ja.
Och det är en förmån.
Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på Skellefteå AIK? Och vad är det liksom som styr hur mycket du ska lägga?
Jag har faktiskt fått en fråga förr och jag kan fortfarande inte svara på den.
Mellan tummen och pekfingret, man får gissa lite.
Ja, alltså nu är det ju mindre, för att nu är jag ju inte uppe på arena på en regelbunden bas. Mm. Plus att nu är vi ju tre läkare som delar, eller fyra faktiskt, som delar på matcherna. Mm. Förut var jag ensam på allt, men då hade jag ju som ett annat uppdrag som är företagsläkare också i den här organisationen. Men sen har det som snävats ner. Men jag är uppe så mycket det behövs. Men annars har det blivit väldigt mycket mer också telefontillgängligheten för de som är i organisationen och spelarna. Och löser mycket där med rådgivning, familjerna till A-laget, liksom, rådgivning till deras barn, ibland hembesök och sådär. Mm. Så det är ju någonting varje dag, det är det ju. Mm. Och så sen är det ju ofta så att ja, men, de matcher som jag inte är ansvarig för, ja, men jag åker ju ändå upp hit och är med på ett hörn.
Ja, men det är ju för att man har ett intresse och glädje.
Ja, precis.
Men det funkar lite, beskriv lite grann hur du jobbar, för jag tänker att även om inte du är här och du kanske är på andra sidan jordklotet i Australien, så kan vi som ofta, nu tänker från oss som från lokaltidningen, kan ringa till dig och, eller få mess.
Ja.
Att du, även om du inte är här, så har du som koll på allting ändå. Hur funkar liksom när du inte... Ja, berätta lite mer.
En god kommunikation i medteamet. Och att vi vet att vi alltid kan vara nåbara. Jag får mess. Spelarna, innan jag åker iväg till exempel, så meddelar jag dem då att nu når ni mig på WhatsApp. Det är inget problem. Men så att jag kan ha samtalskontakter där om det är någon som tycker att livet är lite tungt. Jag kan skriva recept. Jag sköter remisserna för MR. Ja, men, och vad helst som behövs.
Mm.
Så att det...
Spindeln i nätet ändå på något vis.
Ja, vi har ju som ändra, Matte Hallberg är ju väldigt mycket spindel, men vi har våra tydliga arbetsuppgifter och det fungerar bra. Mm. Sen så tittar jag ju på alla matcher jag kan, oavsett var jag är i världen också. Mm. Och så läser jag Norra.
Ja, det är bra.
Alltid.
Det är bra.
Om man tittar på ditt uppdrag i regionen och att jobba inom hockeyn, hur ser du skillnaden mellan de två uppdragen? Du är läkare på båda ställena, men jag gissar att uppdragets art ändå skiljer sig lite grann.
Både ja och nej skiljer sig. Alltså för att, jag menar, alla är ju människor och alla har ju sina åkommor. Det är ju mer traumatiska skador i hockeyn givetvis. Men de har ju också sina problem och familjen har problem och infektioner beroende på, jag menar, den ålder man är och vilken fas i livet. Det som är ju att jag i arbetet i hockeyn har möjlighet att dels få en helt annan överblick. Alltså väck mig mitt i natten. Jag vet vilka sjukdomar spelarna har, vilka mediciner de har, vad de har för överkänslighet och hur familjen ser ut. Så det är ju lättare. För mina vanliga patienter vet jag ju inte riktigt det. Plus att tillgängligheten är ju, ja, de når mig ju 24-7. Så tillgängligheten där kan jag erbjuda en annan än i vården. Och så, ja, men vi är ju väldigt öppna med varandra. Det är ju, jag brukar säga, från axlar och led till klamydia. Nu har du gladeligen varit väldigt länge sedan klamydia var på tapeten i laget. Så det är jättebra.
Man får hantera allt.
Man får hantera allt, jajamän. Mm.
Idrottsskador, om vi tittar till den, har ju vuxit ut och utvecklats väldigt mycket kring det. Det är i princip en helt egen vetenskap idag, kan man uppleva. Och läkare får du mer också större respekt och mandat. Och som jag vill minnas det där, när du blev anställd av Lasse Johansson, så var du, om inte den första läkaren, som bland de första som fick eget mandat, där det liksom är du som äger frågan, spelar spelaren eller spelar inte spelaren, är det korrekt?
Jo, det stämmer i alla fall. Jag vet lite hur de hade. Många andra hockeyläkare hade ju ett problem. Vi pratade om det där på våra möten och så. Ett problem om man frågar, respekteras vad du säger liksom, när du säger spelbar eller inte spelbar i rehabplan så här. Och jag sa alltid, för det var ju som en grundförutsättning. Sen är det ju som inte jag som är en väldigt, utan vi är ju ett team. Kiropraktor, naprapat, läkare, och vi är flera läkare. Och så pratar vi ihop och så spelaren ska vara med på tåget. Och sen så gör man en analys av det och så presenterar man det till tränarna. Och jag har alltid mötts av respekt. Men sen var det ju det jag gick in med också som en grundförutsättning. För vissa saker där kan man inte kompromissa med. Man ska vara spelbar och hållbar. Matchen, säsongen och livet. Och det är viktigt.
Och det krockar ju väldigt mycket med liksom sättet att vara läkare. Med när det kommer till det där. Att jag gissar att din bedömning av vad som är spelbar. Tränarens bedömning av vad som är spelbar. Och spelarens känsla för när han är spelbar. Där finns det tydliga konfliktytor, upplever jag. Hur ser du på det?
Jag ser det inte som någon konflikt. Det handlar om kommunikation. Och att alla får komma till tal, så diskuterar man. Det har varit tränare där jag haft ganska tuffa diskussioner, kan jag säga. Och som har utmanat mig på både det ena och det andra sättet. Men i slutändan, alltså jag uppskattar ju att ha den dialogen. Men i slutändan så finns ändå respekten där. Och de vet varför.
Man vet ju att man... Om man kom fram till ett beslut eller liksom, så är det ju, det är ju för att man vill vara liksom... Gör det bästa för spelaren. Det är ju inte bara en match ikväll. Det kommer ju ett liv efteråt. Och det är säsongen är lång också. Så att det är ju liksom... Jag kan förstå, här och nu kan man känna att man vill ut på isen.
Men... Ja. Men det tycker jag också, alltså, över alla de här åren jag har varit med, att jag har sett liksom en förändring och en respekt. Vi har som trummat på att det här är en arbetsplats. Spelarna är anställda. Arbetsgivaren har ett ansvar. Vi måste tänka arbetsmiljömässigt och arbetsskademässigt också. Och då är det lättare att resonera. Så att det, jag har alltid känt att jag har stor respekt, även om man inte tycker lika. Men så är det med livet då.
För som man ser det historiskt med hockeyn, så har det ju varit känt som en väldigt, väldigt tuff sport. Där också machokulturen, det här att man ska alltid se till att vara spelbar. Man kliver i princip ut med brutna lemmar någonstans. Så det känns som att din roll där och med mandat också är att skydda spelaren från sig själv lite grann. Att det finns som en ingrediens i alltihopa det där.
Absolut. Varje nyanställningsundersökning inför nya spelare så brukar jag ta upp det här. Att man är inte macho för att du håller inne med om du har några blessyrer. Låt oss veta. Vi jobbar ju under sekretess och vi kommer överens vad jag för vidare. Men till medteamet, vi vill veta så att vi kan komma in så fort som möjligt och jobba förebyggande med din skada. Och de är lyhörda för det, så länge de liksom, det handlar om att bygga förtroende. Man litar på varann.
Var det samma, var lika lätt 2009 som 2024, eller har liksom det här har varit någon form av utveckling genom åren, eller? Förståelsen, tänker jag.
Jag tänker att det har varit en utveckling genom åren. En annan utveckling var, jag var ju som ensam kvinna i början och distriktsläkare liksom längst ner i hierarkin. Jag var ju inte narkosläkare eller professor i ortopedi eller något sånt där. Så det var ju också en resa. Men idag så ser det lite annorlunda ut. Jag har ju trott på, när man gör bedömningar, vad behöver vi för kompetens? Ska vi ha en smal, fantastisk, duktig kompetens på ett område? Eller ska man ha en bred kompetens så att man liksom kan sortera och räcka till för mycket? Och så sen, när den inte räcker till, så ska jag ha ett bra nätverk så jag kan hjälpa spelaren vidare så att de får den bästa vården inom varje område av sin kropp och knopp.
Hur har det varit då från början också, var liksom kvinna i den ganska manliga miljön, hur har det varit genom åren?
Ska jag vara riktigt ärlig nu? Ja. Jag trivs ju bättre i den miljön. Om det beror på att jag har två bröder och söner, men alltså, jag förstår mäns språk lättare, därför att jag har så svårt med det här när man säger något. Och så ska jag tolka vad man sa egentligen. Så att jag har lättare att förstå den här raka kommunikationen. Jag har alltid haft killkompisar. Min första riktiga, riktiga nära tjejkompis jag fick. Det här är lite spännande. Då var jag 58 år.
Okay.
Och det är doktor Sonja som också jobbar här nu.
Ja, men då var det på tiden.
Då var det på tiden, ja. Eller hur?
Exakt. Innan vi avslutar det här med det här som Adam pratade om. Har du något exempel på någon gång när någon spelare kanske inte har liksom tyckt att du har rätt som läkare? Har du något exempel genom åren?
Jo, jag har ett har jag. De andra har väl kanske muttrat lite sådär, men vi har aldrig som hamnat i någon konflikt. Mm. Men det finns ju förstås en spelare som var van att få sin vilja igenom, och det var ju Jimmy. Mm. och jag var precis ny, och det var 2009 jag hade börjat.
Ja.
Och då hade han skadat en del i sin kropp, och vi följde då en rehabplan, och han var inte färdig för spel, men det tyckte ju han. Och han tyckte som att min kropp läker mycket bättre och snabbare, jag kan spela nu. Och jag sa nej, du är inte spelbar imorgon. Och han trodde ändå han skulle få som han ville.
Okay.
Så att han liksom muttrade väl som då. Så ja, jag sa vi ses imorgon. Och jag sa jag är inte här för att vara din kompis, jag är här för att vara din läkare och se efter din hälsa. Och han kom då dagen efter, och jag sa tyvärr. Kvar, så du är inte spelbar. Det slutade. Han förnekar det här, men jag vet precis vad som hände. Så han smällde igen dörren och skrev jävla kärring. Men vi har haft en väldigt god relation genom åren.
Man kan säga att relationen blev bara starkare och starkare efter det.
Ja, jag erkänner vad jag gjorde, för att det kokar ju i mig. Liksom, ingen kallar mig jävla kärring. Nej. Alltså icket. Men i alla fall, jag kunde som inte utagera där, så att jag åkte hem. Då, vad gör kvinnor som är upprörda?
Mm.
Ja, man möblerar om, eller färgar håret, eller liksom gör det. Men ja, det var fulla huset, så jag tänkte, jag klipper mig.
Okay.
Så jag ropade på min pojkvän då, och Pelle, kom hit och klipp mig. Och han sa, jag har aldrig klippt någon, klipp mig! Så att när jag kom nästa dag, då såg jag ut som, vad heter han, Kramer i Seinfeld, ni vet.
Ja. Ja,
och så berättade jag för Jimmy vad som hade hänt, och då tyckte han, då var vi kvitt.
Okej, okay. Du fick vad du förtjänat.
Eller hur? Och jag bjuder på det.
Ja, ja.
Om vi flyttar fokus till hockeyskador, vad är den värsta hockeyskadan du har varit med?
Ja, det är ju hjärnskakningarna. Hjärnskakningarna, och jag kommer ihåg, alltså det finns ju många otäcka skador, men minns ni Jyri Martinen?
Mm. Ja.
Den smällen.
Emil Lundberg i Luleå, det tog väldigt illa, han var avtuppad i luften.
Precis.
Föll på käken och bröt även käken, det var extremt otäckt.
Mm. Precis, jag hälsade på han på IVA på kvällen efter matchen, och han minns ju ingenting, inte sin frus telefonnummer eller någonting. Den var riktigt ful. Mm. Sen hade vi en annan ful hjärnskakning i Luleå. Jag tror det var för Ljuse, var det Emil?
Ljuse, jo. Korrekt.
Och den smällen han fick, då var det ju också så. Han fick en smäll, gick ner lågt, fick en smäll på käken. Så han fick rotation på huvudet. Och då får du rotation på hjärnan, då blir det också en illa hjärnskakning. Mm. Och sen fick han en smäll till, och sen var han medvetslös och damp i isen. Och fick ju då ytterligare en smäll till.
Och jag minns faktiskt, bra minne, det är ju hemskt det som hände. Men jag träffade dig efteråt, och jag har sällan sett dig så... Jag ska säga arg nästan, för att jag tror det var då Luleklacken skandera filmare samtidigt.
Precis.
Som han låg avtuppad på isen, och du var så besviken på liksom,
jo,
på publiken och agerna, och
jag vet,
och du visste ju liksom att det var en allvarlig hjärnskakning också, så att jag vet att du var riktigt arg och besviken efteråt där.
Jag kan verka snäll, men jag är som en ketchupflaska. När jag väl blir arg, då jäklar.
Mm. Mm, ja, och där var du faktiskt.
Det var,
du var nästan lite ledsen också. Så,
jo,
så att det var,
men det gick ju bra. Han var kvar på sjukhuset på Sunderbyn, och jag körde upp och hämtade hem han dagen efter. Och han spydde ju bara i bilen. Mm. Så att det tog tid, men han blev bra.
Mm. Jag tänker en skada som man har ju sett många hemskheter och så tacklingar. Alltså när Belmär blev tacklad här mot Brynäs när första matchen.
Det var också förfärligt.
Men den var tillbaka väldigt snabbt att spela. Många kanske var lite förundrade liksom att han var tillbaka så pass snabbt att det kanske inte blev... Du minns hur pass allvarligt var hjärnskakning, eller hur klarade han sig?
Han klarade sig ju bra, det gjorde han ju. Men vad jag har tänkt på den där händelsen efter, för att jag har ju ett ansvar för spelarna.
Mm.
Det jag gjorde då, jag måste ju bedöma utifrån de bedömningsgrunder jag har. Jag gjorde, och på den tiden så... Ja, men hjärntrappan fanns ju, nu är jag, och den händelsen har ju bidragit till det, att jag är väldigt, väldigt mycket strängare i bedömningen och uppföljningen. Vi gjorde MR, jag diskuterade med våran radiolog och som Kjell Niemi som hade tittat på det, vi pratade om det och testa Pierre, och Pierre mådde ju jättebra. Så gjorde jag liksom den här skattningen som de ska skatta olika symptom.
Mm.
Och jag Det var ju på den tiden liksom försökte uppfinna en rehabiliteringsmodell som vi använder den nu. Och han fick cykla och göra de här minnes. Han gjorde ett MMT, det är sån här demenstest som man gör. Och det gjorde han cyklande med full belastning på svenska som inte är hans modersmål. Och han klarade det bättre än jag när jag liksom stod där bredvid och försökte räkna fram länges och baklänges. Så att det var ju att jag litade på vad han sa, och jag litade på de tester jag gjorde. Idag skulle jag inte göra det, utan då skulle jag bara säga utifrån smällens art och hur det såg ut, så är det hjärntrappan som gäller. Och sen gör vi ju datatester efteråt också. Så
precis, idag har man gjort en annan bedömning helt enkelt.
Det hade jag, men han var ju opåverkad dagen efter. Sen är ju också frågan, hur ärlig var han med sig själv?
Ja. Det var ju galet det där, vi intervjuade honom just om den här smällen. Det är ju en av de delarna som finns med i hans karriär på något sätt. Och han berättade ju då, han sa ju det, att du fick mycket kritik för det. Men han sa också där att de som kritiserade hade ju ingen koll på läget. Utan de utgick från att det var hjärnskakning, och du kan ju faktiskt bli knockad utan att få hjärnskakning. Mm. Och du kan även få hjärnskakning utan att bli knockad, utan att det inte ens träffar huvudet. Så precis. Det är väldigt komplext. Men det var en extrem smäll, så att det var udda. Och sen berättade han ju där om att han trodde han hade tappat en tand. Och så sen var det ju en fraktur i käken. Och båda axlarna hoppade ju led, men hoppade tillbaka direkt. Så det var ju extremt på alla sätt och vis. Och det är min åsikt att det är en av de värsta smällar jag sett. Så det fanns ju mycket saker att fundera kring. Men just det man kommer ihåg, det var att det kom tillbaka snabbt. Och alla tog för givet att han måste haft hjärnskakning. Men alla tecken som fanns var att han inte hade haft det.
Precis. Och som sagt, det var en förfärlig. Det är bra att du tar upp den. För det är väl liksom de tre topp värsta som jag varit med om.
Men den fjärde också, som jag minns väldigt väl, när Per Lindholm kom och Christian Bäckman inte respekterade Lindholm rakt framifrån. Och sen körde de upp, så Bäckman, han var som inte riktigt beredd och tuppade av. Och då finns det en bild på dig och en läkare till när ni står och vinkar och de ska komma med båren. Jag vet inte om du minns det.
Jo, jag minns den. Ja. Jag minns den. Jo. Ja, alla smällar mot huvud, eller alla skador ju, men är förfärliga, men just hjärnskakningarna är inte.
Ja, huvudet är ju som, alltså knän och axlar och sånt är ju också jätteviktigt, men huvudet är ändå huvudet.
Så att vi har ju en rutin nu med sin uppgård. Jag sköter ju alla hjärnskakningar i föreningarna, så från, ja men även de under B-jun. B-jun har ju dam och herrarna under, och då har vi rutinen så att tränarna hör av sig, eller spelaren har fått mitt nummer, de messar till mig. Jag kontaktar spelaren, vi går igenom vad hände och vad har de för minnesbilder. Sen får de göra de här skattningarna som är skatt 5, alltså den validerade utvärderingen som man har internationellt också. De får skatta varje dag och återkoppla till mig. Jag skickar tillbaka vilken aktivitetsnivå de får ha. Och så sen när de har gått igenom då hjärntrappan, då får de göra den här validerade datatesten Impact. Och den kommuniceras då med det gör de här, och så är det en neuropsykolog, Nils Bergström i Umeå, som tittar på den, och han återkopplar till mig och återkopplar till spelaren. Så att det känns, just nu har jag 4 stycken som handlägger via telefonen.
Hur pass svårt är det att göra bedömningar med hjärnskak? Det känns ju som det också vuxit ut till egen vetenskap, i och med att det är ett komplicerat och väldigt allvarligt tillstånd, men också komplext i mångt och mycket.
Ja, det är ju svårt. Alltså, jag går ju efter de kriterier som man har. Jag försöker samla in, vad såg jag själv? Jag samlar in, vad såg tränaren? Vad säger spelaren? Kan jag få titta på en video vad som händer, om det är något tveksamhet? Men bättre fälla för en hjärnskakning än fria för en hjärnskakning. Och så använder vi den här kylhjälmen, och så är jag väldigt strikt med de här skattningarna. Och då kan man behöva förlänga stegen så att det tar längre, eller att det blir kortare.
Hjärnskakningar är ju väldigt speciellt i den bemärkelsen att det också har påverkat sporten hockey mycket och varit väldigt dålig reklam för sporten hockey. Var ligger man, upplever du, i liksom arbetet och debatten när det gäller det? Att ett tag var det ju prat om att man var rädd att folk kanske undviker att låta sina barn börja i hockey på grund av hjärnskakningar.
Mm. Jag tycker att det här målmedvetna arbetet i SHL och det arbete som Johan Hemlin har gjort, och alla klubbar och PA framförallt också, att det har gett resultat. Det finns en helt annan medvetenhet idag, och unga spel.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu? Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Där utbildas A-laget, har utbildats, sargerna är lägre, plexiglaset sviktar mer, medveten upp. Straffsystemet kring där man orsakar hjärnskakning har ju också varit dyrare. Och allt det här sammantaget tycker jag har lett till ett annat förhållningssätt.
Mm. Man pratar ju också mycket om det här att en nyckel är ju respekten för varann. För tittar man rent samhällsmässigt så där, så är det, man menar att straff har haft betydelse för utvecklingen. Ändå menar ju forskningen på det stora hela att straff inte är en bra preventiv metod. Men i hockey har man kommit fram till att det ändå har haft en viss effekt.
Det har haft en viss effekt, ja. Mm. Men framförallt tror jag att det handlar om utbildning och förhållningssätt både av ledare och av aktiva. Mm.
Sen har vi den galna statistiken också, kommer för något år sedan, att det var mer hjärnskakning på damsidan än på herrsidan. Mm. Har du någon förklaringsmodell vad det kan bero på?
Nej, vet du, det har jag också funderat på. För att man även utbildar damerna, och jag vet inte, kan man tänka sig att man känner sig mer skyddad för man har galler? Jag vet inte. Men jag ser ju också det att om man ser till antalet personer som spelar så är det ju fler procentuellt damer som faktiskt drabbas av hjärnskakning. Mm. Om det är någon könsskillnad, jag vet, det är ju skillnad på korsbandsskador hos män och kvinnor också i fotbollen. Så att om det liksom är någon sån skörhet hos kvinnor också, jag vet inte. Mm. Eller om man tar till sig symptom på olika sätt.
Mm. Finns väl allmänt där att kvinnor är lite skörare för smällar mot huvudet, har jag för mig att jag har läst någonstans att de klarar smällar mot huvudet sämre än vad män gör, och sen kanske känsligare när det gäller träning och förberedelse i fotboll, för där har man inte heller någon klar modell vad det i sin tur beror på. Däremot lever kvinnor längre, så att de har ju styrkor, man har styrkor på andra sätt.
Ja, jag just tänkte säga det starkare könet.
Utan tvekan.
Tjurigaste kanske.
Fem tuffa.
Vi ska gå vidare till ett favoritsegment, fem tuffa frågor. Karin, du ska få den här skylten, stoppskylten, som vi hoppas att du inte ska använda den. Om det är så att du väljer att inte passa på någon fråga, då blir den oanvänd. Men du har en chans på att använda den om du känner att den här frågan, den vill jag inte ge något svar på.
Det här blir spännande.
Ja, exakt, men jag tror att de är så här lagom tuffa, det är inte jätte...
Men den som säger i leken ger, får leken tåla.
Exakt. Men Adam, du får ju börja då.
Ja, vi går ut hårt som vi alltid gör. Hur mycket tjänar du i månaden?
Jag har en 80% anställning i Region Norrbotten. Jag har 100 000 i månaden, så blir det 80 000. Och sen har du ett glesbygdstillägg på det. Och det är 80% av 7 500. Och så blir det ju skatt på det förstås också. Mm. Sen jobbar jag via mitt eget företag också i den mån jag hinner, som företagsläkare på Falk, för detta Previa. Hade frågat doktorn, har inte det längre, det via firman, jobbar här. Och så är det då lite tv-uppdrag just nu över Atlanten. De seglar nu faktiskt.
Okej.
Okay. Mm.
Jag är bakjour.
Ja,
men det var ju intressant att höra. Är du nöjd med vad du tjänar eller tycker du att du är underbetald?
Jag är ju för ett jämlikt samhälle. Om jag ser hur övervårdpersonal sliter och kämpar, så skulle jag önska att vi hade en jämnare lönefördelning i vården. Jag skulle verkligen önska det. Mm. Sen har jag ju satsat många år och plugga. Jag menar, det är 5,5 år, och sen är det då ytterligare 5 år för att bli specialist allmänmedicin, och så är jag specialist företagsläkare och så vidare. Och det var ju mycket gröt under den, gröt under den tiden. Mm. Det var det ju. Men det har ju varit en investering, inte utifrån lön utan utifrån att det var mitt kall att bli läkare. Mm. Det är jag inte nöjd med, att jag har gått ner i lön. Det ska man ju aldrig göra. Men det här, så jag har tjänat mer.
Hur mycket tjänar av AIK? Jag vet inte om du sa det.
Nej, det har jag inte sagt. Jag tjänar, vad har jag per år? Jag har haft samma lön, tror jag, i tre eller fyra säsonger. Mm. 350 000 för ett år. Men i takt med, jag tjänade ju mer tidigare, men liksom det handlar ju, hur lägger de budget? Hur värderar man det här? För pengarna ska fördelas på allihop, så att det är väl mer vi kom fram till det. Så att.
Vi går vidare till fråga två. Du sa tidigare att du inte läser så mycket eller nästan ingenting om dig själv. Men vad är det värsta som du har läst om dig själv?
Oj. Vet du, det var nog under svininfluensan. Jo, det gjorde mig riktigt. Det var under svininfluensan. Och då skulle vi då jobba på kommunhälsan och så ansvarade vi för att vaccinera upp hela kommunen och fick vi vaccin över befolkningen liksom för att snabbt få ut. Nu var det ju mycket som blev tokigt med svininfluensavaccinationerna, men det var ju det vi skulle göra då. Och jag vet, jag jobbade ju från morgon till kväll till 11 och liksom, hade vi vaccin över gick jag ut på stan och hämtade in folk för att göra det. Mm. Men det där vaccinet, det höll ju bara 12 timmar efter man har blandat det.
Okay.
Då hade vi vaccin över några doser när jag gick hem då vid 11. Och så visste jag då att AIK, och det är så viktigt, ingen ska gå före i kön någon gång. AIK ska komma hem från en bortamatch klockan 2. Så då sa jag att istället för att slänga de här doserna så tar jag dem med. Då. Ja, det var ju som helt okej istället för att fara i soptunnan. För det är bättre att vaccinera befolkningen. Så jag mötte upp här uppe då på arenan och vaccinerade dem som... Ja, men, hade astma i första hand och så sen och så vidare, så långt vaccinen räckte. Mm. Och så sen dagen efter det, 2 dagar efter det, då ringde jag till er för jag ville som berätta vad jag hade gjort så att det inte skulle bli några spekulationer. Mm. Och det blev en massa elaka skriverier. Jag var faktiskt mordhotad på telefon också. Oj. Efter det där. Så det var inget roligt.
Kommer du ihåg det där? Det är väl så här klassiskt så här att de inte riktigt förstår hela sammanhanget och det blir inte optimalt förklarat så att folk kunde dra sina egna slutsatser av att det på något sätt hade skett att AIK var prioriterat på ett sätt som precis. Var otillbörligt. Men när man gör faktakollen så var det ju inte så. Utan Nej. Det var kreativt för att vara smart med resurserna helt enkelt. Ja. Och det visar hur snabbt det kan bli väldigt, väldigt galet.
Ja.
Det var nästan som ett drev där. Jag kommer också ihåg det där att det var väldigt stormigt. Och hur folk då kliver fram och sociala medier och sådär är kontroversiellt. För det kan ju många... bakom i princip anonymt skrivbord skriva vilka dumheter som helst.
Och det var mycket dumheter. Alltså, eran blogg läser ju alltid och det var ju där jag läste. Men sen, det här är jätteviktigt. Alltså, det har varit min grundpolicy. Alltså att ingen ska gå före i en vårdkö. Våra spelare ska inte gå före tant Agda för en magnetkameraundersökning till exempel. Och det är därför jag jobbar uteslutande via försäkringen som vi har på dem för att göra den här typen av undersökningar. Om det inte är en akut... skrättskada av ett skott. Jag menar, hade du ramlat på gatan så kan du åka till akuten och göra en bedömning av röntgen. Mm. Men detsamma gäller ju då som vaccinationer och sånt här. Ingen ska gå före gemene man. Mm.
Men säg mordhot, det måste vara något dåligt där. Det måste vara jobbigt, tänker jag.
Det jobbigaste var att min etik och moral som jag har en så tydlig kompass med i fråga om min inställning till vården och vad jag ska bidra med att den blev så hårt ifrågasatt. Det gjorde väldigt ont. Mm. Men mina söner stod upp för mig väldigt, väldigt bra och det uppskattar jag. Och föreningen, Lasse och Pia stod också väldigt mycket upp för mig då. Det var skönt.
Viktigt.
Vi ska gå vidare och då tänkte jag höra, vilken är den värsta skada som någon har lyckats mörka för dig? Och medteamet.
Oj. Vet du vad, jag tror... Jag är så naiv. Jag tror faktiskt ingen har lyckats mörka det här. Och det är för att vi har skapat ett klimat där man faktiskt ska prata om sådana här saker. Mm. För spelarna vet att vi vill dem väl. Och man ser ju om en spelare är skadare och presterad. Mm. Så att, nej.
Är det någon som har kommit hit med någon skada som kanske inte var upptäckt innan? Förstår du? Det kanske är lite mörka men kanske oförberedd på en skada.
Ja, nu har det ju funnits spelare men jag tänker att de har inte mörka. Det är bara att jag menar, i och med att de är off-ice under sommaren och sen när de går på så har konsekvenserna av skadan visat sig vara allvarligare än vad de trodde och vad vi trodde. Vi har alltid försökt få information innan. Ska jag få ännu mer information innan och prata med läkare där de har varit opererade. Men det ska ju gå så fort när de ska värva spelarna. Så att, nej, rak kommunikation, ja. Men sen har det ju varit en del tråkiga ärenden med återskador och långtidssjukskrivning och inte kunna prestera och vara kvar i klubben. Och det är tråkigt.
Då går vi till fråga 4 här på 5 tuffa. Ingen stoppskylt än.
Oj, jag håller i det. Jag är beredd.
Nej, det här kanske vi har redan fått svar på. Det får vi se. Men när har du och en spelare blivit som mest blivit mest ovänner med varandra? Du har ju redan,
Det var Jimmy.
Ja, så den har vi redan fått svar på. Ja, men då kan vi gå direkt till fråga 5.
Fråga 5. Vad är det mest dråpliga du har varit med om som läkare i AIK?
Ja, det finns ju många dråpliga historier. Det finns det ju, om vi säger, ja, men som privatperson så var det väl liksom när jag hade ett par pumps med ganska höga klackar, och så skulle jag då ge mig iväg hem och jag hittade inte dem där. Och till slut så såg jag dem precis vid utgången, det var en jättestor tejpboll, och som tur var stack det ut en liten klack där, så jag förstod att mina skor var i tejpbollen. Men det var en tid när pojkarna höll på med sånt där. Men det dråpliga, som förfärligt, det var ju ångest när jag tänker på, det var ju en spelare som, i alla fall, han tog alltid 2 koffeintabletter före match för att bli pigg. Det var många som gjorde det på den tiden, nu dricker de ju kaffe mer eller koffeindrycker. Ja, och så sen så tog han burken då som stod på bänken. Efter säsong så plockar vi in burkarna då liksom och sätter undan dem. Vi har ju låsbart medicinskåp också. Han tog sina 2 koffeintabletter och så sen så började det då ut på värmningen. Och då sa Linkan till mig faktiskt, hörru du, han satt bredvid den här killen, borde ju kolla till han är inte riktigt så själv. Och jag kollade och tänkte, är det lågt blodsocker eller vad är det? Kolla blodtrycket. Och jag tänkte, ja, han fick tillskott, han fick Resorba, han fick C-vitamin och liksom, jo då, han ska in och köra. Och så blev han in på isen första bytet och jag bara sträckte ut handen. Så han bara vinglade, han höll ju på att falla ihop där, så jag bara nöp han i kragen och drog in han och tog ut han då liksom för undersökan. Och jag tänkte, han har fått en hjärnblödning, liksom, han har fått en stroke. För det hände ju faktiskt, tyvärr. Så jag undersökte han innan alla konstens regler, och han var helt borta. Skickade in han på akuten och där blev han ju då kvar. Och väl undersökt, stroke uteslöts, kardiell, alltså hjärtat var helt okej. Han utredde sen arbets-EKG och allting. Och så sen så gick det några veckor och så kom... Vem var det? Ja, det är i alla fall, kom en annan spelare och så sa liksom att, ja, men jag tar koffeintabletten och sträckte fram handen. Och så säger Matt att, men hur ser de där ut? Så där ser ju inte, det såg de, och så visade de åt mig då också. Så det här är ju inte rätt. Och då visade det sig att det var sömntabletter i burken. Så han hade tagit 2 sömntabletter och skulle in och spela i SHL-match. Han höll ju på att somna där han stod. Och det var ju då någon spelare som skulle ha behövt ta hem sömntabletter som hade fått i burken, så burken blev kvar. Och så sen togs burken fram året därpå.
Oj, oj, oj.
Förfärligt. Men ingen kom till skada, utan de skrattade åt det där sen. Men...
Är det konfidentiellt vem det var?
Det kommer jag inte avslöja.
Är det länge sedan?
Det är länge sedan. Ja. Oj. Men då får man ju ångest som ansvarig läkare. Alltså. Oj.
Jag tänkte så här, jag ska slänga in en extra, som du hade redan svarat på en tidigare. Ja. Då tänker jag så här, du har ju din son i laget. Har någon varit liksom, att det har liksom uppstått någon form av liksom, ja, men, konflikt, eller att det blir lite märkligt att man har sitt eget barn i laget?
Inte från min sida. Är man på jobbet så är man på jobbet.
Ja.
Men jag tror inte om du ska fråga efter en konfliktsituation. Du ska få nog fråga efter år av konfliktsituationer. Därför att, men jag förstår ju, hur kul är det att ha mamma i laget. Men jag har ju som varit på jobbet. Mm. Och jag påminner Petter om det när han kom upp i A-laget. Då. Mm. Och liksom han tar ju inte ens emot Resorb eller frukt, ingenting liksom.
Okay.
Tog han emot, det fick någon annan ge, och jag fick ju aldrig titta på hans skada, aldrig någonsin, utan det var ju så bara nej. Så att då sa jag åt honom, vet du vad, jag var här först, nu är vi på jobbet, se till att du sköter det. Men sen då när han kom tillbaks då från Nordamerika, så, och det var ju i samband med att jag fick frågan igen då, starta i AIK, så då frågade han faktiskt, är det okej att jag säger ja till det? Därför annars tar jag det inte om det fortfarande känns jobbigt. Och då sa han, ja, vi är vuxna nu och det funkar jättebra. Men vi hälsar ju när vi är på jobbet, men vi pratar ju inte, gör vi ju utanför. Ja. Men jag minns en gång i Luleå faktiskt på bänken. Och då stod vi där bak och då kom Thompson och skulle ge, de visste att det är ingen idé att jag gör det, och skulle ge, knacka på honom, eller han skulle fråga någonting om en skada, och Petter vänder sig om med eld i blicken, för han trodde ju att det var jag. Och så var det Thompson, och då blev han liten och from.
Jag faktiskt kan dra mig till minnes en liten anekdot där. tidigt i karriären, första sessionen där när du hade båda Petter har röd tröja på sig. Och sen ute på träningen så kom han ut och hade han inte röd tröja. Och då vet jag att du gick runt och liksom bara, jag såg åt han skulle ha röd tröja. Det här är lite myteri mot mamma.
Ja, jag vet inte om det var så, men han, en annan gång, det var ju också lite tokigt. Han var så sugen på, det var efter någon längdeskada, sugen att komma tillbaka, så hade han röd tröja. Det var ju bara det, han åkte ju runt och tacklade de andra, så de var ju inte så glada. För som, han var frikänd, för ingen fick tackla honom, men han får runt och tackla de andra. Då var de inte så glada.
Nej, jag förstår det. Ja.
Ja, du klarar ju där galant, får man ju säga.
Ingen stoppskylt användes. Det
var, oh, ja, så, men herregud. Ja. Hade ingen värre att komma
med. Nej, precis. Vi är ganska snälla.
Jag har varit med om värre intervju, kan jag säga.
Ja.
Uppvuxen i Burträsk. Mm. Kan du lite grann berätta om hur var det att växa upp där 60- och 70-talet?
Det var väldigt, väldigt bra. Det var ett litet ställe, passade mig bra. Stor sjö, vi åkte skridskor på Burträsket. Mamma blev ju sjuk när jag var 9, så att det var ju långa, och var det tills hon dog när jag var 26. Så att det var ju långa perioder som vi barn bodde ensamma. Okay. Vi hade en mattant, det är väl därför jag är så dålig på att laga mat. Hon kom med mat åt oss. Och så sen skötte jag tvätten från det jag var 9 då. Och så bestämde jag mig att jag skulle bli läkare, och då såg jag till att sköta skolan. Mm. Det som var bra, det var ju då, jag var ju för mitt perspektiv, det var ju som tre saker man gjorde då. Att man idrottade, man sjöng i kyrkan, eller man var raggare och hängde på busstationen. Och de förbjöd mig att vara raggare och hänga på busstationen, även om jag gillade bilarna. Ja. Så jag idrottade. Jag åkte slalom, jag var nog 9 när jag började sätta skidorna på sparken och så sparka till Kvarnberget. Jag var med och grundade simpoolarna. Mitt personbästa på bröstsim var alltid bättre än på frisim, och det säger väl om min karriär som simmare. Jag var med och
grundade... Kan vara extremt bra på bröstsim då.
Ja, tack att du säger så. Med och grundade violflickorna, gymnastik. Okay. Ja. Så jag tävlade i slalom och så. Och så spelade jag fotboll förstås. Ja. Mm. Det gjorde jag. Mm. På den tiden spelade ju tjejer inte ishockey, men mina två bröder, de körde ju landhockey hemma, då fick jag ju vara med.
Okay.
Mm. Sen började de ju inse att jag var som inte så bra att ha i laget, så att då fick jag ju stå i mål. Så att de brukar parkera mig i målet och ha skottträning på mig. Och så försökte jag ju någon gång få vara med och spela med min äldre bror Sture, hans kompisar. Det var ju killar som var 3 år äldre, och jag menar, man kunde ju dö för att få vara med på planen bara. Men jag var alltid sist vald.
Du sa att din mamma var sjuk. Vad hade hon för sjukdom?
När hon var, lång historia, men när hon var liten, då fick hon reumatisk feber. Får man reumatisk feber kan mitraliskt klaffen mellan vänster förmak och kammare liksom luckras upp. Det visste hon ingenting om. När hon opererades när hon var 32 fick hon sjukhussjukan. Så hon fick alltså bakterier i blodet som åkte runt och så fäste det på mitraliskt klaffen och så smälte den ner den. Oj. Så att hon opererades till och från hela mitt liv. Och till slut så gick det inte längre helt enkelt. Hon hade så grav hjärtsvikt på grund av alla operationer. Mm. Men hon lärde mig fantastiskt mycket.
Mm, jag kan tänka mig det. Och var det kallet att bli liksom läkare? Var det någon som skapades i det här eller något annat? Skulle
jag säga? Jag hade planer på det när jag var yngre, kommer jag ihåg. Då var det isprinsessa eller läkare. Och isprinsessa, det var väl en vecka ungefär jag funderade på det. Och sen var det väl tungan på vågen när mamma blev sjuk.
Mm, mm.
Sen... lämnar du Burträsk, du har ju bott på lite andra ställen också, bland annat uppe i Gällivare där Petter och hur många söner är födda i Gällivare?
Allihopa
till och med. Och hur länge var du där? Och det är också ett ganska speciellt samhälle med kanske framförallt en stark skidkultur, men för dina söner har det ju i huvudsak blivit hockey, och i din familj har du ju nästan alltid varit i hockey på något sätt, känns det som. Och isprinsessa är ju relaterat till is, och skridskor och is verkar ha varit enormt stort och präglat både ditt liv före och efter.
Ja, precis. Annars var det ju mest, jag spelade ju fotboll i 15 år, det gjorde jag, så att det präglade ju mig då också. Men ja, Gällivare, 21 år var jag där. En del av den perioden bodde vi i Nordnorge, och jag ville fara ännu längre norrut. Så då flyttade vi dit och barnen gick i skolan där. Och så skulle vi starta ett hockeylag, men det blev inte, flyttade vi tillbaka. Jag ville flytta till Svalbard, men min dåvarande man ville flytta hem. Så vi flyttade hem och så skilde vi oss. Så vart det med det. Nej, men pojkarna höll ju på med alla sporter som fanns där. Men Gustav och Petter, de tävlade i brottning faktiskt. Det gjorde de, var med och startade brottningsföreningen där. Marcus tävlade tennis, gjorde Petter också. Petter var ju så rolig, han spelade ju med höger hand och så bytte han till vänster hand. Så att han spelade med bägge händer under matchen.
Okay.
Jo. Nej, men de har hållit på med sporten. Men slalomen, eftersom jag har åkt mycket slalom i mina dagar. Och jobbat som skidläkare i Gränsen i 26 år också. Men i alla fall så sa jag att den sporten vill jag att vi behåller som familjens intresse. Ni ska inte tävla i slalom, utan ni får välja annat.
Okej. Okay. Och det gjorde de också?
Det gjorde de. Marcus tävlar i handboll. Gustav Petter spelar handboll också. Det är ju stort uppe i Malmfälten. Och flera andra. Jag uppmuntrar dem alltid att prova på en massa sporter och så välja någonting som är kul.
Mm. Helt rätt.
Och hockey är väl kanske den mest gemensamma nämnaren där, Nils, Petter och Fredrik som valde hockey. Och alla tre kom ju ganska långt där Petter kom allra längst och var ju ordinarie NHL under vissa epoker.
Alla fem har ju spelat hockey, det har de. Mm. Och alla har varit backar faktiskt. Så att...
Varför tror du det har blivit så? Är det bara liksom att man följde i broderns fotspår? Eller är det...
Jag tror det är deras mentalitet. Gustav var väl lite mer framåt, men jag tror det är deras mentalitet. Vi försvarar. Mm. Vi står upp för laget och vi försvarar. Mm. Så jag tror det är mer det handlar om.
Mm. Ja, apropå Petter, det är ju oundvikligt att inte prata lite grann om honom. Han är ju känd i hela SHL för att vara SHLs starkaste spelare. Och så fort Petter Graber kommer på tal så pratar man om hur stark han är. Mm. Vad är hemligheten till att han har byggt en sån imponerande fysik och att han är så stark som han är?
Ja, det är väl mammas mat. Nej, jag är ingen bra på att laga mat. Men jag har i alla fall lyckats föda upp 5 stycken. Ja, men de 3 yngsta är ju 1,90 allihop och plus och väldigt starka. Och jag tror att det är gena, det kommer från min morfar. De var 7 bröder och såg ut så allihop.
Okay.
Så att det har slagit igenom generation sen. Mm. De brukar fråga mig liksom att hur kommer det sig? Jag brukar säga att vi har långa brevbärare i Gällivare. Nej, men det kommer från min morfars sida. Och så sen, de har varit duktiga på att äta och jag har sett till att de äter. Sen duktiga att träna och tyckte om att träna. Och Petter har ju ett otroligt pannben vad gäller att träna. Han ger inte upp. Mm. Så att det tror jag. Mm. Och glädje till sporten.
Absolut.
Mm. Så sunda grejer egentligen, se till att äta bra, träna bra och så
sova.
Lite tur med generna också måste man också ha. Man pratar om genlotteri och det även bestämmer kanske mer än vad vi tror om hur vårt liv ser ut med sjukdomar, även livslängd och alltihopa.
Jo, det är sant. Mm. Nu vet ni allt om mig. Det gör ni inte, det kan jag bara säga.
Nej, men jag tänkte att vi kan väl prata lite grann om dagens Skellefteå AIK. Det är ju 24 januari när vi spelar in och sådär. Hur ser ut i truppen idag?
Jo, men det är ju en positiv trend. Vi har ju spelare som är på väg tillbaka. Vi har koll på de skador vi har, så jag känner mig inte orolig. Mm. Svårigheten kanske idag är att få tillräckligt med speltid till alla som behöver det.
Mm. Mm. Vi har ju någon gipsad Axel Sandin Pellika och sådär. Hur långt bort är det tills han är tillbaka, tror du?
Ja, men någon vecka. Sen är det bara att när man tar bort gipset måste man ju se till att man får funktion också. För jag menar, det finns ju en anledning till att han har varit immobiliserad. Mm. Och när frakturen är läkt, ja, men då är det att få upp funktionen. Mm. Men han har ju inte... Vi brukar säga så att om man är skadad då finns hela resten av kroppen att träna. Så man kan komma tillbaka i ännu bättre skick. Mm. Så det är inte långt borta.
Ja. Sen är det ju... lagkaptenen för detta, Oskar Möller, vi såg han här på någon match här, tror jag kanske var på mellandagarna eller här efter vid nyår och publiken, det var stående ovationer.
Oh, det var så fint, jag satt ju i Australien då och såg det där, oj, ja det var fint. Jag sa det till Oskar, han var ju rörd. Jag sa, ta emot all den kärlek du får, du förtjänar det.
Och sen är det finns väl inga solklara svar, men du som ändå är väldigt nära honom och sådär, hur skulle du säga att han mår nu kontra kanske för ett halvår sedan?
Oj, det är som natt och dag. Mm. Han är ju tillbaka till livet, skulle jag vilja säga. Men tyvärr långt från hockeyn. Mm. Långt från hockeyn. Sen kommer det väl att komma... Det kommer val. Mm. Det kommer val att göra. Och de val som han gör och hans familj gör, de får vi bara respektera. Men han är tillbaka i livet och jag är så glad för det.
Mm, han fyllde faktiskt 35 år här om dagen. Och jag vet att när i höstas när vi fick göra en intervju om hans status där, så sa du att han kommer spela hockey igen. Är det liksom, är det 100% säkert att han spelar igen?
Det kan inte jag svara på. Men när man... jag jämför med ett jobb som andra. Jag menar, du blir sjukskriven av en anledning. Mm. Och sen är ju rehabiliteringen tillbaka. Så i första hand är rehabiliteringen tillbaka till ordinarie arbete. Mm. Och det är ju då som ishockeyspelare. Mm. Och är det då så att den rehabiliteringen tar längre tid, kan det hända att man provar, nu pratar jag generellt, provar arbetsträna någon annanstans och ser liksom hur det är arbetsförmågan. Mm. Och så någonstans liksom väga in vars blir vägvalet framåt. Mm. Så att du fick ju inget bra svar där. Men vi får se. För mig är det viktigast att han mår bra och får ett bra liv. Ett bra liv.
Man kan säga så här, man kan sammanfatta att han mår mycket bättre, men alltså det finns inga svar exakt vad som kommer hända i framtiden.
Nej, men vi kommer att få svar.
Mm. Det är en process som pågår helt enkelt. Mm. Precis så mycket annat. Och för att lite smidigt där byta ämne, så det som har varit också stor skillnad med Skellefteå AIK, just det här med att man har varit väldigt duktiga på att jobba för slutspelet. Att det känns som att det har varit ett av de mest skadefria lagen till slutspel överlag de senaste 15 åren. Det har varit fascinerande hur pass man går på och kopplar till det. Hur ser du på det? Och jag utgår från att du nästan kan se att du kan mäta att det stämmer också.
Ja, och det har ju varit våran strategi. Och den börjar ju med att sätta en kultur att... prata om du har några blessyrer, låt oss undersöka tidigt, låt oss ta hand om det här, respektera om du inte är spelbar, fortsätt att jobba fast du liksom är under rehab, och vi stöttar dig hela vägen. Mm. Sen handlar det också om att ta tag i att vaccinera mot influensa tidigt, så att vi tidigt ut eftersom du är ute och reser, ge rådgivning vid förkylningar, om det är någon som är sjuk att höra av sig, eller magsjuka, så vi kan isolera dem, att de hör av sig till mig så att vi kan ta beslut. Ge allmänna råd till förhållande som det är sjukdom i familjen och så vidare. Och så skadorna. Att vi rehabbar dem tillsammans. Mm. Så det är absolut en medveten strategi. Och jag är glad för det. Sen kan man ju ha otur också att det blir skador. Mm. Men vår målsättning, som alla andra lag, men det är ju att gå in skadefria i slutspel. Mm. Det ska vara bäst när det gäller. Mm.
Hur stor chans är det att det blir guld det här året då?
Jag säger ju alltid guld.
Ja, men just det. Man kan ju ändå ha en känsla. Jag tänker att alltid så tänk på att ens egna lag är väldigt bra. Det är ju Skellefteå AIK har ju liksom varit väldigt bra under många år. Men vad har du för känsla i år till den trupp som ni har? Liksom sådär?
Jag hade en väldigt bra känsla i början. Sen fick vi ju lite motgångar. Mm. Men jag tänker att vi är på vinnarspår igen. Mm. Och gruppen, det är en väldigt fin och homogen grupp där alla bryr sig om varann. Mm. Så jag tänker att det finns väldigt, väldigt goda förutsättningar.
Mm. Och för dig då, du har ju ny fästman, va? Förlovade.
Vad ska man säga? Ja. När man är 62 kan man ju inte säga pojkvän.
Och han är från Australien, eller?
Ursprungligen från England, men han bott i Australien i 17 år. Mm.
Så att hur ser livet framledes för dig? Och liksom, var ska du bo och så?
Ja, men jag tänker ju bo här. Han håller på att sälja huset i Australien nu. Kommer hit i vår, kommer att bo här en del. Mm. Han har varit på hockey, han kan inte reglerna, så jag försöker lära han. Mm. Han kommer förmodligen flytta till Frankrike, för han tyckte det är för kallt här. Ja. Men jag trivs ju här.
Mm. Mm. Och bli giftermål?
Ja, men det blir ju så. Jag har ju sagt, jag är gift två gånger, det räcker väl. Men ja, det var ju svårt att säga nej. Tredje gången gilt.
Ja, men helt klart. Alla goda ting är tre, som de brukar säga på något sätt.
Det är så, ja. Vi får väl se.
Ni går kanske också mot ett tredje SM-guld under din ledning också, så att det kan verkligen vara alla goda ting är tre om allting vill sig väl.
Det hoppas jag, och det är det vi jobbar för tillsammans.
Vill passa på att tacka dig så mycket också för att du tog dig tid och kom hit. Jättekul och samtala, och få önska dig varmt lycka till fortsättningsvis.
Tack. Ja, en förmån att vara här.
Ja, tack så mycket.
Tack. Tack.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Thank you. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.